Jag glömmer aldrig hur min lagkamrat långsamt haltar ut ur rummet. Det ser ut som att en bit av honom just dött. Min farmor sa alltid: bjud på dig själv, Tobias. Då får du alltid mer tillbaka. Samtidigt sa farfar: låt aldrig sanningen stå i vägen för en bra historia. De här råden i kombination med stort bekräftelsebehov har visat sig bidra till min extremt extroverta personlighet. På gott och ont. Mamma har berättat hur hon skämdes ihjäl när jag var liten och låtsades att jag fyllde år och fick hela Sundbybergs torg att sjunga för mig. Eller när jag låtsades tappa synen i skolan och fick slippa lektionerna och äta massa glass istället. En av mina värre rövarhistorier var då jag berättade om min vän som blivit levande begravd. Ja, fantasin var det minsann inget fel på. Jag tror jag har förberett mig hela livet på det jag gör just nu. Det måste vara därför jag trivs så bra i strålkastarljuset. Men det finns också tillfällen då min fräckhet har ställt till det för mig. Till exempel när jag som 5-åring försökte sätta min baseballtränare på plats. Baseball, tänker du? Ja, det stämmer. Jag växte nämligen upp i USA. Och där spelar nästan alla baseball. Och hur mycket min amerikanska uppväxt har bidragit till min osvenska personlighet kan väl låta vara osagt. Hur som helst. Under min första baseballträning så har vi upprop. Och istället för att uttala mitt namn korrekt, Tobias, så säger tränaren Tobias. Och mitt 5-åriga jag uppfattar det som att han just kallade mig för bajs. Bestämt går jag fram till tränaren och säger: my name is Tobias! Det skulle jag inte gjort. Utan att blinka tar han mig i kragen och svarar lika bestämt: never disrespect your coach again. Och det var sista gången jag gick på en baseballträning, kan jag säga. Jag heter Tobias Torvid, mångsysslare i underhållningsbranschen och landslagsidrottare i cheerleading. I mitt sommarprat bjuder jag på mer eller mindre hejdlösa historier om hur jag navigerat genom nattsvart mörker till att mingla med världsstjärnor. Om hur cheer blev min räddning och det beroende framkallande adrenalinet av att få tävla i världsmästerskapen. Om hur jag lärt mig att inte bara heja på andra, utan främst på mig själv. Nu kör vi! Jag var 13 år första gången jag stötte på ondska. Jag hade just börjat på truppgymnastik i en pojkgrupp där alla var mellan 11 och 15 år. Vår tränare var inte mycket äldre, bara 19. Under första terminen skulle vi ha en lagkväll hemma hos honom, bara vi, för att lära känna varandra bättre. Det skulle bli en kväll att minnas, sa vår tränare. Och det blev det, men av helt fel anledningar. Kvällen börjar oskyldigt, med pizza, läsk, hopp och lek ute på hans studsmatta. Mitt i allt plockar tränaren fram en stor svart sopsäck. Den visar sig vara full av sprit och tobak. Han uppmanar oss alla att pröva. Kom igen, det blir kul, säger han. Förvirrade och något skräckslagna vågar vi inte säga emot. Så alla vi pojkar, 11-15 år gamla, hetsas att ta det ena rusmedlet efter det andra. Därifrån eskalerar allt till en vild hemmafest med musik på högsta volym. Tränaren tvingar alla att klä av sig tröjorna, dansa och även hångla med varann. Jag hade aldrig kysst någon förut. Det känns som en levande mardröm. En skräckfilm som inte går att stänga av. Vi är livrädda för vad som skulle hända om vi inte lyder. Han tar in oss en i taget på sitt rum och låser dörren. Efter ett tag öppnas dörren igen. Jag glömmer aldrig hur min lagkamrat långsamt haltar ut ur rummet. Det ser ut som att en bit av honom just dött. Jag kan inte ens föreställa mig vad som har hänt där inne. Plötsligt möter jag min tränares blick. Han tar min hand, tar in mig till hans rum och låser dörren. Det går kalla kårar genom hela min kropp. Kom, säger han och sätter sig på sängen. Långsamt följer jag efter. Hur mår du, Tobias? Frågar han och stryker mig längs låret. Jag mår inte så bra. Jag märker hur jag skakar. Du kan vila här, säger han och trycker ner mig på sängen. Chocken och rädslan får min 13-åriga kropp att ge upp. Det sista jag minns är min tränares breda leende över mig. Allt blir svart. När jag vaknar upp är han borta. Men stanken av honom finns kvar. Känslan i kroppen säger att det som hänt här korsar alla gränser. Jag lovade mig själv att aldrig berätta om det här för någon. Tack och lov bröt jag det löftet. Men det skulle dröja många år tills jag vågade berätta. Inget var sig likt efter den kvällen. Ingen i laget ville prata om det som hänt. Om vi låtsades som ingenting, kanske allt det här jobbiga skulle försvinna. Det var för mycket att ta in i så ung ålder. Jag var livrädd att min kristna nykteristfamilj skulle få reda på det. Tänk om jag blev utslängd hemifrån. Tvungen att sluta skolan. Förlora allt. Det vill jag absolut inte riskera. Aldrig i livet. Många av oss slutade kort därefter i laget. Vi gick skilda vägar och sågs inte mer. När jag till slut berättade för min klasskompis i gymnasiet flera år senare så uppmanade hon mig att polisanmäla min tränare. Det han gjort var ju brottsligt. Och när jag insåg det här, då kom allt tillbaka. All smärta, all ångest som jag förtryckt inom mig under så lång tid. En stor rättegångsprocess drog igång där flera av mina tidigare lagkamrater blev inblandade. Vi var tvungna att vittna mot vår före detta tränare och förövare. Trots att flera år passerat lyckades vi ändå fälla honom med våra identiska beskrivningar av den natten hemma hos honom. Han fick 1,5 års fängelse och vi fick skadestånd. En klen tröst. Men rättvisan hade äntligen segrat. Långt ifrån alla som råkar ut för övergrepp kommer så långt. Tack vare svenska myndigheten Brottsofferjouren fick jag träffa en psykolog för att bearbeta mitt trauma. Om du som lyssnar har varit med om traumatiska upplevelser så kan jag inte nog understryka hur terapin räddade mig. Det som min tränare gjorde var inte mitt fel. Det är hans skuld att bära. Det var inte han som gjorde att jag började gilla killar. Jag har rätt att blomma ut. Utan skam. Det finns hjälp att få för att komma ut ur mörkret. Det gäller att vilja se den och våga ta steget. I Finland finns brottsofferjouren Rikko. Det går även att krischatta på svenska på mieli.fi för dig som behöver. De hemska minnena blir jag aldrig av med. Jag har lärt mig att leva med det. Livet måste få gå vidare. Fastna inte i mörkret. Du måste inte falla offer för ditt förflutna. Jag är ett levande bevis på att det går att bli bättre. Det händer titt som tätt i livet att jag hamnar på ställen utan att riktigt fatta hur det gått till. Jag vill tro att det beror på min fräcka och orädda förmåga att kunna snacka med vem som helst. Det kan också bara vara ödet. Året är 2013 och jag befinner mig på det svenska musikpriset Grammis efterfest i Stockholm. Plötsligt råkar jag på American Idol 2:an, Adam Lambert, som tydligen är i stan för att spela in sitt nästa album. Jag kan knappt tro mina ögon. Samtidigt som han säger, "Don't I know you from somewhere? Haven't we met before?" Jag tror att jag hade kommit ihåg om jag har träffat Adam Lambert tidigare. Stämningen är väldigt flörtig under kvällen, med både kramar och kindpussar. Till slut hamnar vi båda på hans hotell. Och jag frågar lite försiktigt om vi ska gå upp på rummet. Då blir jag plötsligt paranoid och säger att jag kommer skvallra i radio om vi går längre. Jag försöker lugna honom, men han ger sig inte. Så jag fick snällt gå hem. Spola fram till att jag nu sitter här i radio och skvallrar. Han hade rätt. Och där kunde det ha slutat. Men det gjorde det inte. Redan dagen efter springer jag på Adam igen på en av Stockholms finaste restauranger. Just när jag ska gå fram och hälsa så ser jag att han sitter med ingen mindre än finske realitystjärnan Sauli Koskinen. Då trillar poletten ner. Varför sa inte Adam att han har pojkvän? Han hade ju hela gårkvällen på sig att nämna det för mig. För att undvika att ställa till med en scen så låter jag dem vara i fred. För att några veckor senare få veta att de tydligen ska separera. Inte har väl jag något med det att göra? Oh, hemska tanke. Tiden går och året efter gästar jag ett radioprogram i USA i samband med min medverkan i LA Fashion Week. Vem råkar vara gäst då samtidigt av alla människor om inte Adam Lambert? Den stela stämningen i studion går att ta på. Men vi sköter det så proffsigt vi kan och skiljs sen åt väldigt odramatiskt. Året därpå jobbar jag på radion hemma i Sverige. Och gissa vem som kliver in i min studio en vacker dag. Jo, Adam freaking Lambert. Are you following me? Frågar han lite skämtsamt. I was gonna ask you the same thing, skämtar jag tillbaka. Vad försöker ödet säga här egentligen? Men vid den här tiden har Adam hunnit skaffa skägg som är riktigt avtändande för mig. Och magin kring honom hade avtagit. Där dog det, kan man säga. Det är först efter jag flyttat till Finland som jag förstått att Adam Lambert var hela nationens svärson under tiden han var ihop med Sauli. Om jag hade varit orsaken till uppbrottet mellan Finlands favoritbögpar skulle jag väl aldrig få sätta min fot i det här landet igen. Sauli, om du lyssnar så har jag aldrig haft för avsikt att komma emellan dig och Adam. Så skönt att äntligen kunna lätta det här från hjärtat. Om du råkat se öppningsscenen i långfilmen Triangle of Sadness och tycker att den långa blondinen verkar bekant, så kan jag bekräfta att det mycket riktigt är jag. De första minuterna av filmen är i princip bara jag. Tobias Torvid. Högst upp i rollistan. Då ska jag säga att jag absolut inte är någon skådis. Den rollen fick jag helt av en slump. Typiskt mig. En kväll råkar jag nämligen springa på regissören Ruben Östlund under premiären av hans film The Square. Det första jag säger till honom är att det där var nog den sjukaste filmen jag sett på länge. Han flinar bara tillbaka, frågar vad jag heter, och det var det. Tydligen måste jag ha gjort tillräckligt med intryck på honom, för en tid senare blev jag från ingenstans erbjuden en roll i hans kommande långfilmsprojekt, som då var Triangle of Sadness. Inte visste jag att vårt korta lilla möte egentligen var en audition för min första långfilm. Senare fick jag veta att de tydligen sökt skådisar över hela världen till min roll. Det känns fortfarande helt galet att han vågade satsa på en amatör som mig. Han såg väl rollkaraktären komma till liv framför sina ögon när vi sågs, antar jag. Aldrig har jag jobbat med ett så stort team som under inspelningen i Göteborg. Det fanns personer för allt. Jag hade frisörer, chaufförer, sminköser och alla möjliga assistenter som passade upp på mig. Väldigt påkostad produktion. Är det så här det känns att vara filmstjärna? Fett! Men jag märkte snabbt att min fräckhet inte alltid föll regissören Ruben Östlund i smaken. Jag glömde nog släppa min rollkaraktär mellan tagningarna och tog mig kanske lite väl stora friheter. Ruben gjorde det väldigt tydligt vem som bestämde. Man fick absolut inte avbryta regissören när han talade. Det gällde att alltid komma förberedd, i tid och kunna sina repliker. Annars fick man höra det framför hela teamet på 100 personer. Jag har aldrig gjort lumpen, eftersom att vi inte har allmän värnplikt i Sverige. Men jag tänker att det nog finns en del likheter där. Never disrespect your regissör. Hur som helst var en otroligt lärorik upplevelse. Att få inblick i hur mycket tid, tålamod och pengar det krävs för att göra film på den här nivån. Triangle of Sadness vann sedan Guldpalmen i Cannes, Svenska filmpriset Guldbaggen och nominerades dessutom till en Oscar och Golden Globe. Ingen dålig film att debutera i, va? Tack vare den har jag fått springa på filmfestivaler och galapremiärer runt om i världen. Och jag kommer aldrig glömma när jag såg min stora tonårskärlek Zac Efron på Toronto Filmfestival. Jag bara skrek, Troy! Alla ni High School Musical-fans fattar direkt. Jag fick honom i alla fall att skratta. Mina DMs fylldes under tiden med skamlösa förslag från filmstjärnor till Calvin Klein-modeller. Utan att avslöja för mycket. Det var en härlig tid. Om jag aldrig gör film igen är jag så stolt och tacksam över att vara en del av arvet som är Triangle of Sadness. Stort tack till det galna geniet Ruben Östlund för förtroendet och tålamodet. Lycka till med kommande filmprojekt. Du vet var jag finns om du behöver mig. Veckan efter inspelningen av Triangle of Sadness slog covid-pandemin till med full kraft. Den tog tack och lov inte död på mig, men tyvärr på min karriär. Jag blev av med alla mina radio- och tv-jobb och nya gig lös med sin frånvaro. Som resten av samhället var det väldigt svårt för mig att ställa om till den nya vardagen. Framtiden kändes så osäker och jag var väldigt vilsen. Vad gör jag nu? Vem är jag utan all medial uppmärksamhet? Jag hade så svårt att motivera mig själv till att göra någonting överhuvudtaget. Jag låg mest bara hemma och sträckkollade serier och tyckte synd om mig själv. Allt kändes hopplöst. En kall, grå vinterdag går jag in till en klädbutik för lite tröstshopping. När jag kliver in i butiken lägger jag direkt märke till en enormt charmig och högljudd brud som jobbar där. Det är som att vi dras till varann. Som att vi är på exakt samma våglängd. Vi börjar genast småprata och ganska snart kommer det fram att hon är en livslevande cheerleader. Jag hade ingen aning om att det här fanns utanför USA. Jag frågar henne allt som går att fråga om cheer och hon föreslår att jag ska följa med henne på nästa träning för att se sporten med egna ögon. Varför inte, tänker jag. Jag har inget bättre för mig. Från sekunden jag kliver in i cheerhallen blir jag blixtförälskad. Alla är så peppiga, uppmuntrande och glada. Och sen den dagen är jag fast. Den gamla tävlingsdjävulen vaknade. Och lika så vinnarskallen. Jag märkte snabbt på mattan hur min stora personlighet får ta hur mycket plats som helst. Ju mer, desto bättre. Det gäller att gå all in, full karutta, släppa alla hästar fria. Ibland undrar jag hur mitt liv hade sett ut om jag inte hade gått in i den klädbutiken den dagen. Det måste ha varit meningen på något sätt. Efter bara några månader i sporten sökte jag in till det mixade svenska cheerlandslaget. Och kom in! På första försöket! Det betydde att jag skulle få tävla i landslagsdräkt för Sverige i ett världsmästerskap. En gammal pojkdröm som rycktes ifrån mig av min gymnastiktränare när jag var 13 höll nu vid 30 års ålder på att bli sann. Känns fortfarande helt overkligt när jag tänker på det. Det var många som ansåg att jag var för gammal för en sån extremsport som cheerleading. Till dem så kan jag säga att jag på bara några år tävlat EM och VM för både Sverige och Finland. Jag kan dessutom titulera mig både svensk och finsk mästare i cheerleading. Det var det nog inte många som trodde när jag började. Kanske inte ens jag själv. Om det är något jag lärt mig i livet så är att lyssna till mitt inre. Att oberoende av alla hinder och negativa kommentarer alltid välja mig själv först. Jag har märkt hur bra jag är på att heja på mig själv. Pusha mig själv framåt. Född till cheerleader, helt enkelt. Jag säger som en av mina stora idrottsliga förebilder, häcklöparen Sanna Kallur. Jag är inte envis. Jag är bara lojal mot mina mål. Det var faktiskt cheer som tog mig hit till Finland. Jag kände att jag hade upplevt det mesta i Sverige redan. Jag var så nyfiken på alla möjligheter som fanns där ute i världen och sneglade genast på Finland. De hade just tagit VM-brons 2 år i rad och vunnit EM-guld för 6:e gången. Och samtidigt verkade Sverige prenumerera på sista platsen. Eftersom jag hatar att förlora blev jag mer och mer intresserad av att pröva lyckan i grannlandet. Om jag vill bli bättre på cheer så måste jag väl flytta till ett land där de är bättre. Dessutom är ju svenska ett officiellt språk även i Finland. Så det borde väl kännas nästan som hemma. Hösten 2022, utan att någonsin ha satt min fot i Finland, tog jag mitt pick och pack och stack till andra sidan Östersjön. Det beslutet slog ner som en bomb bland mina nära och kära. De svenska lagkamraterna tog det hårdast. Jag blev kallad allt ifrån svikare till landsförrädare. Men om de hade haft samma möjlighet som jag, hade de inte tagit den då? Utan tvekan, tror jag. Det fanns ju inget som höll mig kvar i Sverige för tillfället. Varken karriär eller kille. Jag kände mig tvungen att ge min dröm en ärlig chans. Jag vill inte riskera att bli bitter och undra vad som hade kunnat bli hela resten av livet. Så jag sökte till ett av Europas bästa cheerlag i Helsingfors. Och kom in! I början var allting nytt och spännande. Nivån var så hög och det gjorde mig så otroligt taggad. Men ganska snabbt märkte jag av vissa kulturskillnader mellan mig och mina finska lagkamrater. De hälsade sällan på mig när jag kom till träningarna. Nästan alla insisterade på att bara prata finska, med undantag av några finlandssvenskar som kunde översätta åt mig ibland. Varför var de så obekväma med att prata engelska? Tränarna verkade förvänta sig att jag skulle hänga med, oavsett om jag fattade något eller inte. If we speak Finnish slower, maybe you'll understand. Ursäkta? Jag visste inte att jag var tvungen att lära mig finska för att gå i det här laget. Vet ni hur svårt det är att lära sig finska så här i vuxen ålder? Jag kan fortfarande inte finska efter nästan 2 år här i Finland. Om de nu tackat ja till att ha mig i laget, varför anstränger de sig inte mer för att inkludera mig då? Jag kunde inte undgå att känna mig lite lurad. Hade jag varit för naiv när jag flyttade hit? Jag hade ingen annan ingång till det finska samhället förutom cheer när jag flyttade hit. Inget jobb, ingen skola. Jag kände mig ensam nästan varje dag. Och många nätter grät jag mig själv till sömns. Jag var så nära att ge upp och bara dra tillbaka till Stockholm. Samtidigt vill jag inte återvända till Sverige med svansen mellan benen. Då skulle ju all uppoffring ha varit förgäves. Då skulle alla som inte trodde på mig få rätt. Så min inre cheerleader pushade på. Tacka vet jag vinnarskallen ändå. Jag insåg till slut att jag behövde göra något annat än bara cheer för att inte gå under helt. Utan att ha något att förlora drog jag en rejäl chansning och ringde upp den svenskspråkiga radiokanalen Yle Extrem. Och tydligen måste jag ha sagt någonting rätt, för de gav mig en chans. Och så fort jag satte mig där i radiostudion var det som att jag aldrig hade lämnat. Jag var hemma igen. Tack vare Extrem kunde jag stanna kvar i Finland och försöka integrera mig i det finska samhället på riktigt. Och det gav ringar på vattnet. Tack vare radion blev jag tipsad om att programleda det nya tv-programmet Skrattattack på Yle Arenan. Det gjorde sen att producenterna för UMK la märke till mig. Nu har jag fått göra humorsketcher i UMK 2 år i rad. Dessutom fick jag i år gästa det tvåspråkiga tv-programmet Eurovisionsbubblan och även programleda Yle Arenans förfestprogram för Eurovision-finalen på svenska. Och nu sitter jag, Tobias Torvid, här och har äran att sommarprata. Tänk om jag hade lyssnat på de där olyckskorparna i Sverige. Vad mycket jag hade gått miste om då. Det finns tydligen lite Sisu Suomalainen i mig, trots allt. Jag deltog i mitt första VM i cheerleading 2022. Då tävlade jag för det svenska mixade landslaget. Vi kom sist, men jag var glad ändå. Tänk att jag hade fått vara med på ett VM. Mitt andra VM, året efter, kunde inte ha varit mer annorlunda. Då åkte jag istället dit med det finska mixade landslaget och vi var där för att ta medalj. Men det gick inte riktigt som vi hade tänkt. Mitt under uppvärmningen i semifinalen gick brandlarmet och hela arenan var tvungen att evakueras. Efter vad som kändes som en evighet i den stekheta Florida-solen fick vi till slut komma tillbaka in för att värma upp på nytt. Det dröjde inte länge förrän brandlarmet tjöt igen. Så vi fick återigen evakuera och vänta tålmodigt ute i solen på att bli insläppta. När brandlarmet sen utlöstes en tredje gång kändes det bara som ett skämt. Efter 3 timmars väntan fick vi äntligen tävla. Men då var laget i upplösningstillstånd. Vi var så trötta. Vissa grät och ville bara åka därifrån. Men vi bet ihop och gjorde det bästa vi kunde av situationen. Sisu Suomalainen. Efter en av säsongens absolut sämsta prestationer i kvalet, vilket var fullt förståeligt, tog vi oss med nöd och näppe till final som 9:e land av 10. Sverige, som hade hunnit tävla före brandlarmsdramat, hade överraskande kvalat in som 6:a. Det tände revanschlusten och tävlingsjävelen något enormt inom mig. Jag kan ju inte bli slagen av mitt gamla lag. I finalen stod vi inför vårt livs kraftprov. Och som vi levererade. Få saker slår känslan av att sätta allt när det gäller som mest. Att få glädjeskrika ihop med sina lagkamrater till publikens jubel. Oh, jag får rysningar. Än idag är det här mitt främsta idrottsminne. Det är den känslan jag jagar varje gång jag ställer mig på mattan. Tyvärr för oss var det flera andra lag som också presterade på topp 2023. Det räckte inte längre än en 6:e plats. Lyckan bytte snabbt mot besvikelse och tomhet. Jag hade varit så redo att få kliva upp på pallen och ta emot en efterlängtad VM-medalj. Vi slog i alla fall Sverige som kom 9:a i finalen. Det var skönt, måste jag erkänna. Jag lärde mig 2 viktiga saker den dagen. Att inte ta något för givet. Och en massa finska svordomar. Efteråt lovade vi varandra i laget att ta revansch året efter, 2024. Men tyvärr blev det inte så. Kostnaderna att delta i det finländska landslaget hade ökat så pass mycket att folk inte längre hade råd. Vi idrottare protesterade och vägrade acceptera det här. Förbundet beslutade då att lägga ner det finska mixade landslaget. Åtminstone för den här säsongen. En enorm besvikelse. Men istället för att gräva ner mig helt lyckades jag än en gång hitta en väg framåt. Sverige skulle ju fortfarande åka. Jag kanske hade en möjlighet att jaga den där VM-medaljen trots allt. Sagt och gjort. Fräck som jag är sökte jag återigen in till det svenska mixade landslaget. De trodde först att det var ett skämt. Jag fick verkligen övertyga både förbundskapten och landslagstränare att jag var helt seriös den här gången med att tävla för Sverige. De var väldigt tydliga med att jag var tvungen att bygga upp förtroendet igen efter det plötsliga landslagsbytet året innan. Det köper jag ändå. Jag lämnade inte på det snyggaste sättet direkt. Samtidigt var jag fast besluten om att få allt att funka den här gången. Så jag fick till slut en andra chans. Jag skulle trots allt få åka på mitt 3:e raka VM. Under året har jag pendlat mellan Finland och Sverige för att kunna träna med det svenska landslaget. Lite kämpigt, visst. Men landslaget har haft större utmaningar än så. Ett par olyckliga skador och avhopp tätt in på VM gjorde att vi var tvungna att ändra vårt program flera gånger. Eftersom jag bott så långt ifrån resten av mina lagkamrater har jag inte kunnat öva tillräckligt med dem. Det gjorde att jag för första gången inte kände mig helt redo när vi kom fram till Orlando, Florida i USA, där VM i cheerleading har hållits de senaste 20 åren. Legendarisk cheerleadingmark. Här har alla andra storheter i sporten tävlat. Här vill man prestera på topp. Känslan av att något kunde gå fel visade sig tyvärr stämma. Efter flera onödiga misstag i semin var vi övertygade om att vi missat finalen. De andra lagen hade mycket svårare program än oss. Vår största chans var att vinna på bättre utförande. Ett felfritt program. Men tydligen var vi inte de enda som gjorde misstag. När våra tränare sen kom skrikande att vi kvalat in som 8 till finalen kunde vi knappt tro det. Vi skulle alltså få en till chans att visa vad vi går för. Lyckan i laget visste inga gränser. Nu var det bara att ladda om. Väl i finalen dagen efter fortsätter vårt flyt. Vi skräller och landar på en sensationell 6:e plats. Samtidigt som svenska damerna tar Sveriges första VM-silver i cheer. Det här är det bästa svenska seniorlandslag presterat i ett världsmästerskap. Någonsin. Och tänk att jag nu kommit 6:a på VM 2 år i rad med 2 olika landslag. Det måste vara ett rekord i sig. Den här säsongen har verkligen prövat mina fysiska och psykiska gränser. Trots att jag inte kände mig tillräckligt förberedd lyckades vi ändå överträffa alla förväntningar. Det bekräftade för mig att vägen till framgång ofta är kantad av oväntade hinder. Att övervinna dem kräver så mycket mer än bara fysisk styrka. Mitt i detta virvar av tävlingsadrenalin, jubel och applåder så står jag där i arenan med blandade känslor. Stolthet, men samtidigt ovisshet om vad nästa kapitel i mitt liv ska bli. Jag kramar om min kille Jyri som har åkt med hela vägen från Finland till Orlando för att stötta mig på plats. För andra året i rad dessutom. Kommer aldrig glömma det, älskling. Vi står nu inför ett viktigt livsbeslut. Otaliga kvällar har jag och min pojkvän diskuterat vår framtid. Särskilt möjligheten att flytta till USA. Drömmen om att tävla i cheerleadingens hjärta och kanske till och med vinna är väldigt lockande för mig. USA erbjuder en unik miljö där sporten inte bara är större utan även mycket mer konkurrenskraftig och innovativ. En flytt till USA skulle innebära bättre träningsmöjligheter med atleter i världsklass och en chans att verkligen satsa på en internationell cheerkarriär. Men att flytta till USA är inte utan sina utmaningar. Frågor om visum, levnadskostnader och kulturella skillnader måste övervägas noggrant här. Dessutom skulle det innebära att lämna en stor del av vårt nuvarande liv bakom oss. Ett steg som kräver stora anpassningar, uppoffringar och mod. Det finns ju aldrig några garantier för hur det kommer gå. Å andra sidan erbjuder Finland en fortsättning på det liv och den träningsmiljö jag just nu är van vid. Det var ju här jag fann min älskade Jyri. Efter en superlike på Tinder. Tänk att det går att hitta kärleken på nätet ändå. Att bo i Finland skulle dock innebära att jag måste lära mig finska ordentligt. För att fullt ut kunna integrera mig i samhället. Och förstå allt som händer runt omkring mig. Både på träningen och utanför. Det är en stor personlig utmaning. Men också en möjlighet att växa. Som person och idrottare. Sverige kallar också på mig. Mitt hemland där jag har mina rötter och en djup känslomässig anknytning. Att återvända dit skulle inte bara ge mig en känsla av trygghet och närhet till min familj och vänner. Utan även en möjlighet att fortsätta utveckla mina färdigheter inom en välkänd och stöttande miljö. Där jag också fattar vad alla säger. Kanske är det där, i det svenska cheer-communityt, som jag kan hitta den perfekta balansen. Varje alternativ bär med sig både löften och kompromisser. Den här sommaren kommer bli avgörande för mig och Jyri när vi väger våra alternativ. Det handlar inte bara om var vi vill bo, utan hur vi vill leva våra liv. Vilka mål vi strävar efter och vad vi är beredda att offra. I det här ögonblicket känner jag en blandning av förväntan och nervositet, samtidigt som jag är så spänd på alla möjligheter som väntar, oavsett vilken väg jag väljer. Jag önskar jag kunde veta här och nu vad som händer, men jag måste lita på att tiden får utvisa det, som Jyri alltid säger. Jag som är så otålig. En sak är jag däremot väldigt säker på. Hade jag inte pushat mig själv och varit min egen största cheerleader, hade jag aldrig kommit dit jag är idag. Tänk vilka äventyr jag fått uppleva ändå. Därför vill jag passa på att uppmuntra dig som lyssnar att göra detsamma. Tro mig, det kan ta dig så mycket längre än du tror. Våga vara lite fräck ibland. Tobias Torvid heter jag och det har varit en sann ära att få sommarprata. Tack för att du lyssnade och tills vi hörs igen önskar jag dig en fortsatt härlig sommar. Det tänker jag ha.
Dagens sommarpratare var Tobias Torvid, redaktör Tommy Wallin, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.